just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack! Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Välkomna till filmpodden Håller den? Podden där vi kollar på en gammal film vi gillade förut och bestämmer oss för om den fortfarande håller. Jag heter Martin Sonneby, här är Erik Broström.
I'm gonna marry Donald Trump.
Ah, you are. Här är Ola Aurell.
Hitler är fint, vad säger de om henne? 22nd president, vad är hon?
Ja, just det.
Nej, 42.
Hon blir... She would have been the 40.
Ja, just det. Mm. Jag kommer inte ihåg citatet.
Ja. Någonting är det, vi kommer till det. Yep. Fanny Agazzi på väg in.
Ja.
Och vi har sett Die Hard with a Vengeance. Mm. När jag började leta efter den här filmen så letade jag efter Die Hard 3. Men det heter den ju inte egentligen.
Nej. Men har ni sett att den har en alternativ... Vi gillar ju att prata titlar. Det finns en alternativ titel någonstans där det står Die Hard. Mega Hard.
Nej.
Jo.
Oj, oj,
oj. Så någonstans har den haft den titeln.
Jag minns att tvåan hette Die Harder.
Ja, mm. Vilket är typ den bästa uppföljarnamnet ever.
Ja, lite grann. Så Die Hard-franchisen som började med Die Hard. 87 någonting va? 88.
Ja.
Och sen kom Die Hard 2, sedermera.
1990, ja.
Fullt logiskt att den heter Die Hard 2.
Ja.
Och sen, det här är Die Hard with a Vengeance, som är den tredje. Från 95. Och Samuel L. Jackson är väl den som... alltså det är såklart Bruce Willis som är stjärnan.
Ja, ja, ja.
Men Samuel L. Jackson kommer in och är riktig Samuel L. Jackson.
Riktig Samuel L. Jackson. Enligt honom själv också. Han säger att det här är den rollen som ligger närmast honom själv. Som han någonsin har spelat.
Är det så?
Ja. Ja.
För han är väl lite så... han är väl från New York, va?
Det vet jag faktiskt inte. Men
jag vet,
det är
jag
mycket
vet att han fick sin teaterfostran i New York i alla fall.
Aha, ja, ja. Vart då? På den...
Ja, men typ så här, teater och sånt.
Jo, men jag tänker på Actors Studio eller om det var...
Det har jag ingen aning. Det har jag ingen aning. Regi John McTiernan som gjorde ettan.
Ja, precis. Och det märks ju tydligt också i filmen liksom.
Mm.
Att det är han som står för regin igen. Han har ju mycket så här bakljus i sina actionscener.
Okay.
Mycket så i Die Hard också, att det är mycket så här, ljuset är väldigt fokuserat från ett visst håll bakom, mycket bakljus. Hela slutscenen där när John McClane kommer gående med tejpad pistol liksom, det är väldigt mycket sånt.
Just det,
och
just
även
det.
Här är det så på båten, man ser mycket sån här, nästan som att det är dåliga vinklar med flit.
Mm.
Liksom att det ska kännas verkligt på något sätt att, här har vi inte ljusat det.
Fast han regisserade inte tvåan då?
Rennie Harlin, finländaren.
Okej, okay. Ja, det är därför det är så mycket snö. Han är snöregissören.
Och Finlandia spelas i slutet. Exakt, när de ska nödlanda. Det klassiska stycket.
Ja, okej.
Sen är det Len Wiseman som gör fyran. Sen har jag slutat...
Finns det fler?
Ja, det finns fem.
Oh, herregud.
Ja, det är också Len Wiseman.
Nej,
det är John Moore, förlåt. John Moore är det som
är utfört. Jag ska ärligt talat säga att jag slutade kolla efter tvåan, så jag har inte sett den här innan.
Åh, du har inte sett den
här? Du har inte sett den, okej.
Åh, gud vad intressant.
Ja. Erik då, vad var ditt första minne av den här?
Du menar mina första 100?
Ja.
Ett stort Die Hard-fan. Mitt första minne är att jag kommer ihåg att den här kom.
Mm.
Alltså, jag är 7 år när ettan kommer och jag är 9 år när tvåan kommer. Så att jag har inte någon chans att se dem på bio. Och även den här missar jag på bio för att den kommer 95. Är precis där att jag ska fylla... Jag fyller 14 i året. Mm. Jag fyller sent också. Så jag har sett dem på video och så vet jag att den här kommer. Och jag minns det liksom. Att de andra två var serverade för mig. Lite som att du upptäcker Sopranos och hela serien finns tillgänglig.
Ah, just det.
Så ettan, tvåan, jag kan sträcka kolla på dem hela... Men fram till 94. Och sen är det någon som säger så här: det är en trea på väg. Och jag bara, god damn it, here we go! Så jävla glad liksom. Så det är mitt första minne att jag såg sönder den här när den kom, för det var en ny Die Hard.
Just det. Jag har inte så stora, inte så jättestora minnen av den här. Att den, liksom, jag minns att den kom, men jag minns inte att jag var särskilt exalterad.
Jag minns att den kom och att jag inte brydde mig om den där.
Nej, men jag minns
kan
att jag
läste en recension. På den tiden läste jag filmrecensionen.
Ja. Jag minns att den kom, jag minns att jag såg den, men det gjorde inte ett jättestort intryck på mig.
Nej, nej.
Men definitivt var det en sån film som var... vad heter det, väntad, ja. och liksom som var förväntad.
Men det är rimligt, du går och fyller 21 här det här året, eller hur? Någonting
nej,
sånt.
Nej, jag var då kanske 19 eller 18.
19, 95. Och hur gammal var du?
95, jag måste vara liknande 18-19.
Ja, 18-19, ja. Ja, men det är rimligt, jag är 14, jag är mycket mer omogen i den här, när den här filmen kommer, så är jag liksom all for it. Action. Ingen logik.
Jag hade ju en förbläss för tvåan, för den tror jag kom 1990.
Ja.
Och då var jag, det var första gången jag var i New York. Jag åkte dit, jag var väldigt, väldigt sugen på att åka till New York. Och så jag åkte dit med min mamma. Och såg tvåan på bio. Och det var ju en grej, för att då var det ju också att så här, filmer kom liksom ett år efteråt, kanske till Sverige. Så det var ju en grej, så här, och Die Hard 2 går här. Så jag går och ser den. Så jag minns inte som att den var så jävla bra. Men det var bra för att jag såg den först av alla jag kände.
Typ största meta-uppföljaren, när en replik till och med, how can the same shit happen to the same guy twice?
Ja, just det. Ja, just det. Men det är lite, ja, det är de så här comedy-elementen i den här filmserien. Men det var en grej, men sen i efterhand tänkte jag så att den här var inte så jävla bra faktiskt. Men sen kom trean, och den är så jävla New York.
Ja.
Det är bara, man bara känner hur det luktar, och det bara känns, och vibben överallt är fruktansvärt mycket.
Det är 90-talets New York. Det är lite stoltare New York med sina issues fortfarande, men det känns som att de är lite mer så här, titta det här börjar bli mer och mer av liksom en säker turiststad, känns det som. Det är väl där ungefär i 90-talets mitten som de börjar liksom städa upp, eller?
Ja, det är ju strax efter detta som det kommer. Ja, men det här är ju Seinfeld, Sex and the City, New York börjar det väl bli.
Ja.
Men det är fortfarande inte, det är fortfarande lite smutsigare New York än New York.
Ja, självklart.
Så där är vi ungefär. John McClane, jag vet inte riktigt vad som har hänt med John McClane, men det första man hör är att han är avstängd.
Ja, just det. För att han dricker, tror jag.
Han dricker definitivt, alltså under sin avstängning i alla fall.
Man får ju också lite så här pliktskyldig exposition av honom när det är polischefen som berättar för utpressaren, nej, han är bla 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 och hans fru bla bla bla, så att han har chansen att berätta lite grann. Och det är väl lite så här, ja, det finns ju så många grejer med det som de måste hantera med det där, att det är från början inte en film som lämpar sig för uppföljare, som så många filmer är ju berättelsen redan klar, och du kan ju inte utsätta honom för samma sak en gång till.
Nej.
Det blir ju han borde ju vara en megastjärna och jättekänd, men det kan de ju inte göra. Vi måste göra samma film en gång till, så då måste han vara en loser.
Ja.
Som ingen bryr sig om.
Exakt.
Så det är ju superkrystat, men filmen bjuder ju åtminstone på sig själv, så att man får väl leva med den.
Ja, verkligen.
Jag tror att Bruce Willis älskar John McClane, karaktären.
Men det har han nog sagt också. Han är alltid liksom pepp på att komma tillbaka och spela McClane. Det är lite så.
Man ser hur mycket han njuter av att vara en lite bakfull, lite så här sladdrig New York polis.
Ja, som ändå får briljera liksom.
Ja, gud ja.
Och det är ju mycket, ja, men det är mycket, filmen är ju det, att han ska gå runt och göra det.
Han var ju, alltså jag menar, det här handlar ju mer om ettan, men när han slog in som actionhjälte, det var det mest otippade som har hänt. Det går en sån här, om man är filmnörd så har man säkert sett på Netflix, men The Movies That Made Us, The Die Hard är en av dem, Dirty Dancing en annan. Som vi har verkat. Och då är det ju så att det var ju liksom Sylvester eller Arnold som skulle göra det här. Det här var ju som ett såhär, första Die Hard var såhär möjligt laddat vapenuppföljare liksom, story. Alltså det fanns massa sådana att de skulle knyta det till olika kända franchises. Och så tar de Bruce Willis. Och det finns två filmaffischer. Den första som åkte upp var med Bruce Willis och en skyskrapa. Och så såg de när trailern kom att folk började skratta när Bruce Willis kom in i bild.
Just det.
För att det här var inte en actionhjälte på den tiden. Det var mycket mer muskler. Mm. Så tog de bort hans ansikte, så var det bara en skyskrapa på affischen. Mm. Och sen har de återtagit det så att det är en Bruce Willis på. Men det är liksom så här, världens mest otippade hjälte.
Mm. Ja, han är ju en underdog.
Ja, verkligen. Det var inte Melodin 88. Här var det ju liksom etablerat såklart. Men,
precis. Jeremy Irons spelar skurken.
Mm-hmm.
Alltså det kickar ju igång ganska direkt. Alltså i stort sett så är det bara så här ett etableringsfoto på New York.
Ja.
Och sen kommer ett telefonsamtal.
Ja.
Och sen är vi igång.
Ja. Men tänkte ni på, alltså jag har börjat uppskatta såna här saker nu, när det finns CGI, du kan göra allting digitalt. Att spärra av den där gatan, skapa den där trafikstockningen, spränga den där jävla... Alltså vilken jävla... Och det här är ju den dyraste Die Hard som har gjorts. Den kostade ju 90 miljoner liksom. Och det var mycket för att vara en Die Hard. Bara spränga en på gatan i New York, det är helt sjukt att han gjorde så förr. Nu gör det ju inte, du skulle inte göra det nu, tror jag.
Nej.
Kanske Nolan, han brukar köra in riktiga flygplan i hangarer och sånt liksom.
Ja.
Det är väldigt imponerande att så här, titta på det jag gjort.
Ja, men sist jag hörde var I Am Legend med Will Smith.
Ja, just det.
Att de spärrade av hela Times Square, du vet. Och ja. det var väldigt mycket arbete för att göra det. Liksom.
Ja.
Men nej, det känns som att de har... De måste vara väldigt mycket kompis med myndigheterna här.
Ja, eller hur? Göra den här skiten. Att New Yorks, liksom, hela borgmästaren i New York ger sin blessing och allt sånt shit. Ja, men,
eller
liksom.
Folk bara som bor och jobbar. Mm. Fucking movie again! Men tänk mig att det är många liksom, som har sådana
åsikter. Vad jobbigt att bo i det. Det finns ju bara en gränd på Manhattan som är en gränd, har jag förstått. Alltså det finns ju hur många filmscener som helst som utspelar sig i en farlig gränd i New York.
Och det är alltid samma.
Och det är alltid samma, för det finns bara en sån. New York är inte byggt med såna gränder liksom. Men det finns en gränd någonstans på söder. Och det spelar in alla de scenerna i den gränden liksom. Så alltid när du säger en gränd så är det den. Och tänk att bo där. Och då måste ju spela in film där liksom, så här 70 dagar per år. Alltså det måste vara jämnt liksom.
Jag hörde om inspelningen av Gudfadern. För då tog de ju gamla kvarter från Little Italy.
Ja.
Och folk och försökte, och det var ju så här, den fick inte skitmycket pengar, första Gudfadern-filmen. Så de försökte spara pengar överallt. Men då var det folk som bodde där i de kvarteren som hängde ut såna New York Giants tröjor utanför fönstret och sånt där bara för att så här, ni ska inte tro att ni kan komma hit och inte betala oss. Så de får betala dem liksom från liksom i cash, bara kan ni bara inte hänga ut moderna grejer från fönstret, för det här ska vara liksom 1930-talet.
But I love the Giants.
Fortsätter sprida dåligt rykte liksom.
Ja. Men så jag kan tänka mig att det var extremt stökigt att spela in, även om de hade liksom budget.
Manusförfattaren la en scen i handlingen till Upper West Side, för han bodde där. Så han skulle kunna titta ut under inspelningen och mysa.
Ja.
Det vill jag också göra.
Ja. Plotten är väl typ
vansinnig.
Ja.
Ja, det är en helt hysterisk plott.
Mer vansinnig än vad jag hade liksom, för det jag minns av den var han träffar Samuel L. Jackson i Harlem. Jag minns att han, du vet, den här skylten han får hänga på sig, var naken under och gå omkring med, det är en grej som åldras dåligt också. Du har inte en skylt i en film idag där du går omkring och där det står I hate N-word.
Nej, det är inte jättevanligt. Eller det skulle inte göras. Men den är så... Jag minns den som så här... vilket elakt mastermind. Alltså, jag såg inte Platthålsen när jag var 14. Och sen har jag inte tänkt på dem. Men det är typ så här... Why do I gotta do this? Simon says if you don't blow this up, he's gonna blow something. Man bara, men så här jobbar inte polisen.
Nej,
vi skickar ut en av våra poliser... i en jättefarlig situation för att en terrorist gör det kravet. Bara där är ju plot hole number one. Man bara, det skulle ju inte hända liksom.
Nej.
Men John McTiernan har själv sagt så här, det här är, se om jag hittar exakt citat, men att det är en fantastiskt dum film med stora plot holes och liksom vad heter det, suspension of disbelief liksom. Och han säger inte det för att dra, liksom, racka ner på den, utan det är mer typ så här, den är vansinnig.
Ja, men den är ganska ärlig med det. Jag tyckte kanske jag kom till någon punkt där jag slutade bry mig lite av dem, men det var ganska länge jag kunde känna, ah, men det är så här filmen är. Ja. Den är väldigt tydlig redan från början med att det här är liksom ett kalanka-äventyr på något sätt.
Ja.
Och de ska till och med stjäla Joakims pengar liksom. Ja. Alltså det är pajigt på det sättet.
Ja. Det är lite fångarna på fortet.
Ja, verkligen.
Alltså att de är så här, de är ett litet team som springer runt och löser gåtor.
Ja. Oh, vilket kan leda oss till vårt första klipp 24 minuter in. Why don't we?
Ja. vad händer här?
Här har precis hej Fanny.
Här är Fanny.
Här har precis Simon Says kommit med första matteproblemet. Och det som jag tycker är så roligt är deras dynamik mellan varandra. Bakfylle Willis och kloka Jackson.
5-5 and the answer. Call me in 30 seconds or die.
All right, 7 guys with 7 wives.
Shut up, McLean, I'm good at this.
7 guys with 7 wives.
Shut the fuck up, McLean. He said 7 wives with 7 sacks. 7 times 7 is 49. Now tell me the rest.
Oh, your sack with 7
sacks. You listening?
Yeah, I was trying to hear
every fucking thing. What's wrong with you?
Well, besides having a bad fucking hangover for one thing.
All right. 7 wives times 7, 49 with 7 cats. 7 times 49 is 343, right?
What are you asking me or telling me?
I'm telling you. 343 times 7 is 1024. 2401. What you got, right?
Yeah, that's what I got. Is that it? 2401?
That's it. Dial 555-2401. No, wait. It's a trick. It's a trick.
What do you mean?
I forgot about the man.
What, man? Fuck the man. We got 10 seconds.
He said how many were going to St. Ives, right? The riddle begins, as I was going to St. Ives, I met a man with 7 wives. The guy and his wives aren't going anywhere.
What are they doing?
Sitting in the fucking road, waiting on the moon. How the hell should I know?
Who was going to St. Ives then?
The guy. Just the guy.
Just one guy?
The answer's one.
One guy. How do you dial one?
555-0001.
Ja, jag tycker det. Ja, det är roligt banter.
Det är det. De har ju superkemi. Ja. Hej Fanny förresten.
Hej!
Vi har bara börjat med lite bakgrund och sånt där.
Ja,
och kemin med Bruce Willis och Samuel L. Jackson är ju bra.
Ja, verkligen. Det är riktigt bra faktiskt. Mm. Jag tycker det.
Det är ju en klassisk sån, vad säger man, buddy cop film ja. Fast en bara tvingas in i det.
Ja, precis. Också väldigt, och man måste verkligen förbi se plot holes att de skulle dra med en civil in på det på det sättet. Alltså, men
det är så mycket mer, men det är väl en Nej, men det är också att han ska med i det kryssat redan från början liksom, någonstans.
Ja, precis. Men det är verkligen det. Man måste ju bara gilla att så här, nu har vi skapat den här dumma regeln. Nu är han med på åkturen liksom.
Ja,
det är mycket sånt i filmen. Det finns väl många skäl till det. Men det är ju något med det att det är jobbigt att göra en uppföljare. Till slut kan inte utspelas i ett trovärdigt universum. Så man är helt ute och svajar ganska snabbt.
Ja.
Fanny, har du sett den förut?
Mm.
Och vad minns du när du såg den första gången? Vänta nu, är du ska sitta i den där micken.
Du ska sitta där.
Ska vi ta om?
Nej, du har inte sagt så mycket. Det är bara de mickarna som är på.
Hej, hej, hej. Sådär, nu är jag igång.
Ja.
Nej, men jag tror inte jag såg den när den var ny. För att då var jag nog lite liten. Men sen, Jag hade en period när jag var sambo med en kille som jobbade natt och gick. Så jag var lite nojig på natten. Jag gick långa promenader, gick mycket till Casablanca och hyrde väldigt mycket film. VHS liksom.
Mm. Vilket år snackar vi här?
Film. 2002, 2003 kanske.
Mm.
Ja. Då gick jag igenom liksom alla de här buddy cop movies.
Just det.
Typ Last Boy Scout och den här. Jag minns den här som så här en källa till skratt. Nej! Och oj, oj, oj! Och alltså, jag minns den som som en fontän av action och kärlek och fantastiska gåtor och skådespeleri. Och
det känns som att du var på någonting annat när du såg filmen.
Nej, men alltså jag minns den som en. Det är en sån här som jag liksom, efter det när någon har bara, vilken är din bästa film, har jag varit så här, Die Hard with a Vengeance. Alltså, ja, ofta, ja, sådär. Liksom.
Ja. Var för det att, så alltså?
Ja, men det har varit en såhär, go-to. Också den och såhär Casino och såhär, men filmer som jag minns att såhär, men det här har jag mått så jävla bra av. Jag älskar det här. Ja, så att jag hatar den som föreslog att vi skulle se om den här nu.
Det var ju ett förslag från chatten,
ja,
på något sätt.
Ja, det var ju Patreon som...
Med delvis argumentet att det var en slags New York-nostalgi, ja, för den här med. Mm.
Och det tycker jag är det fint. Alltså det är väl två grejer som är den här filmens behållning. Och det är kemin som vi sa mellan Bruce Willis och Sam Jackson. Och sen är det alltså New York-fotot som är sådär. Det är fortfarande mysigt att titta på. Alltså gatorna och trafiken och människorna där. Det bara känns så, fan, det är mysigt.
Och det känns också, men det känns för mig också som en del av New York som jag aldrig fick se. Liksom riktiga New York. Jag har ju fått se typ Disney-versionen liksom typ efter liksom 2001.
Ja, den upprensade.
Ja, Giuliani liksom. Ja.
Jag fick ju se New York, som jag sa, innan, jag var i New York och såg Die Hard 2. Bland annat. Det var inte därför jag var där, men jag var där och sen, men det var 1990.
Åh, vad nice! Ja, då blev du nästan rånad.
Det,
liksom.
det var smutsigt. Ja. Det var smutsigt. Och det var 42 gatan var ju en riktig horgata. Och det var liksom, det var smuts, Times Square var smutsigt. Och det var turister blandat med liksom Vietnamveteraner som stod på gatan och...
De hade inga ben kvar. Ja.
Vi vet ju hur det satt
på gatan. Men det var ett smutsigt, det var precis i bakvattnet av crack, liksom, epidemin.
Men då var du där med föräldrar?
Så. Ja, min mamma.
Ja, men var det så här att du bara, mamma...
Nej, det var mer hon som var nervös.
Ja.
Jag förstod ju inte alltså, vad som var farligt eller inte. Och det var ju också, som Dennis Leary sa i sin stand-up, alltså, att New York är, det finns inga så här dåliga stadsdelar i, utan New York är mer så här good block, bad block. Man går över gatan och så bara, oj, här är det dåligt att vara. Men på andra sidan gatan bor miljonärer och de har så här. Det var någon annan som sa, some buildings have a doorman. Some buildings have just a dude at the door. det var det. Men 1995, New York är ju fantastiskt. Och det ser man ju i den här filmen. Liksom. Får jag spela en scen?
Ja,
när de träffas första gången. Det här är typ 10 minuter in eller någonting.
Just det.
Men John McClane och Zeus träffas.
Och John McClane har på sig en skylt med opassande text som de så lyckligtvis CGI-ade in. Han hade inte på sig den skylten på riktigt i Harlem.
Var det så?
Va? Mm-hmm.
Okay.
Och sen hade de även en tv-version där de CGI-ade om det så att det står I hate everyone.
Nej, vad gulligt.
Men det är inte lika såhär, det är inte lika, jag menar, se vad man vill om att man inte kan göra så längre, men I hate everyone gör inte att någon blir utsatt för dödshot.
Nej,
liksom.
Nej.
Vart du är. Nej.
Det får det här gänget att verka lite lite väl sympatiska.
What do you mean you hate everyone?
Det blir ju mer rasistiskt för att du kan liksom inte gå med en skylt i Harlem utan bli dödad liksom.
I hate you people.
Det hade kunnat funka.
Inte you.
Eller I hate black people skulle det säkert ha varit idag.
Ja, förmodligen.
Eller
Men det låter i alla fall så här.
You having a nice day, sir? You feeling all right? Not to get too personal, but a white man standing in the middle of Harlem wearing a sign that says I hate niggas has either got some serious personal issues or not all his dogs are barking. Hey, I'm talking to you. Now you got about 10 seconds before those guys see you. When they do, they will kill you, you understand? You are about to have a very bad day.
Tell me about it. Sir, this is a police matter for your own safety. I'm gonna
ask you. Damn right it's a police matter for your own safety. I suggest you hide your butt in my shop till the police get here.
What the fuck?
Jag gillar den.
What the fuck? Ja, det är roligt. Man har liksom bara väntat på den.
Och sen bara kickar det igång.
Ja.
Och så kommer, som jag sa innan du kom, Fanny, som jag sa, det känns som Fångarna på fortet.
Gud ja, det sa jag också när jag såg den igår.
Alltså, de ska springa och lösa gåtor.
verkligen. Och i den här cellen så ska du alltså räkna ut, du har två dunkar vatten, och så ska du...
Skynda!
Jag tycker väldigt... Jag förklarade just igår typ skillnaden mellan så amerikanska och tyska brädspel för någon.
Mm.
Och det var så roligt att få den här extremt stereotypa bilden av tyskar bekräftade i filmen också, att det är bara så här räkna och tänka. Och att skillnaden är, alltså, tyska brädspel har generellt väldigt lite så här coola monster, inlevelse och zombie survival, utan det är mer så här, nej, det kan vara postväsendet i Tyskland på 1600-talet, och allt handlar om att samla poäng och sätta små träklossar på rätt ställe, räkna, tänka, och nu gjorde du fel i början, så nu kommer du aldrig kunna vinna. Och det är inte sådär, man får inte så mycket krig, utan det är mer såhär passivt, aggressivt, att jag skärmar av så att du inte kommer åt så mycket resurser, och nu, det skulle du ha tänkt på när du gjorde din plan för ditt postväsen.
It wasn't a strategic choice.
This is all the aggressivity we have now. We cannot be muscles.
Tyska psykopaten är sådär, now fill the containers with 11 bombs.
Är han Jeremy Irons tysk? Vad tycker vi om honom?
Alltså, jag älskar Jeremy Irons. Jag tycker han är inte dålig, men han... en sak jag inte hajar. Om du är så pass bra på engelska att du kan prata med en amerikansk accent, varför pratar du då med en tysk brytning? Jag menar, om du är så bra på engelska, för att han är typ så här, so how many was going to St. Ives, so call me on this phone number. Och sen när han kommer ner och ska vara amerikan, typ så här, my name is Thompson. Det är alltid så, men inte bara den här filmen, det är så här plot hole när det är samma sak i ettan med Alan Rickman, att han så här, hand me the detonators. Men sen så är han typ så här, oh my god, you're one of them. Han kan vara liksom, han kan prata bättre engelska än vad han pratar. Varför pratar han inte det då?
Det är som folk från förorten, de kan ju prata bra svenska.
Han är stolt över sitt ursprung som tysk.
Jag lägger ingen värdering i det. Jag bara säger att det är klart att det är inte bara att man inte kan. Man gör ett val också.
Liksom. Ja, det är en sociolekt.
Arnold gjorde i alla fall ett val tidigt att inte bli bättre på engelska. Mm. Deras tyska är så grammatiskt inkorrekt så att det är typ gibberish. Alltså när man försöker prata på tyska liksom.
Okay.
Så att ingen är proffs där i alla fall.
De lägger inga pengar på att ta in någon tysk konsult.
Nej, jag tror inte det. De har dubbat det rätt i Tyskland såklart. Men
där måste ju allt vara på tyska. Det blir ju konstigt.
Ja, men de gör också rätt accenter, typ så att de ska vara från Östtyskland, och det är inte alls här, alls i närheten, så de har gjort det liksom att jag säger, det ska vara östtysk
dialekt. De låter lite boniga då, eller?
Jag tror att de låter
lite preussiska. Alltså, vi undrar vad det kan ju bli, vilken signal som helst. Ni ska vara från Östergötland, alltså det vi vet ju inte alls.
Jag tror att typ deras tyska i den här filmen är typ så här, lämna inte väskan på gatan, är typ så här, bumbumbaten, väska, växthus, frukt, Nietzsche, typ.
Okej,
typ
så de är lite som den svenska kocken i Mupparna.
Typ. Liksom. Typ.
Det är ju väldigt slående när man ser filmen att man konfronteras med det här Hollywood ska leta skurkar. Det är sådana ord där, hitta på skurkar och hitta på intrig. och det är ju liksom ett erkänt problem där, att vem kan vi peka ut som skurk utan att det känns jobbigt, eller utan att vi behöver ta för stort ansvar för det liksom. För att även bara då kommunister som är skurkar, så blir det ju sådär, men då måste vi, du får gå in med ett hål av marxism och rättviseprat och, du vet, det kan vi inte göra. Vi kan inte riktigt ha araber som det kanske skulle ha varit om de nu ska spränga World Trade Center.
De gjorde typ 93. Osama bin Ladens första försök var 93.
Det tas väl till och med upp i filmen, tror jag. Både det och, jag tror att, för mig att det nämns, alltså väldigt verkligt bisatt sådär. Och även Rodney King... kravallerna nämns i filmen, som ju var typ 92 eller något sånt där. Alltså, och det är liksom hela den här rasspänningen som finns i den här filmen anspelar ju på det. Alltså, jag tror att filmen är väldigt medveten om samtida grejer, både terrorattacken mot World Trade Center och raskravallerna.
Mm. Det var ju
så att det ligger som en skugga i det.
Oklahoma-bombningen var en månad innan release-datumet.
Oj då.
Så att de sa så här, ska vi skjuta upp det eller så ska vi ta bort första delen, alltså första scenen när det sprängs. Men då var det liksom att till och med filmbolaget var såhär, fast folk vet att det här är fiktion, Det var inte så, folk gjorde mindre känsliga val på den tiden. Det var inte så här, åh, någon kan ta illa upp, utan det var så här, vem kan ta illa upp? Ja. Det är film, lite så.
Ja, men det är också så här, herregud, den här har varit i vi har väntat på den här filmen nu i 2 år.
Exakt, ja.
Den är ju ganska snäll också, det är inte så många som dör i terrorattacker och sådana saker.
Nej, precis. Jag menar, det är ju, till och med skolan är ju liksom fake.
Och de
fake.
Passar på att säga att ingen dog i tunnelbanan och lite så.
Ja, det gör de verkligen.
Ja.
Det är strax över MacGyver.
Oh.
Ja, det,
att MacGyver, ingen dör, har någonsin dött
i MacGyver. Det är förvånansvärt mycket blodiga effekter. Liksom.
Jo, ja, jo, ett av mina favoritavsnitt i MacGyver, så är det någon som dör. Aha. Kommer du ihåg myravsnittet?
Nej.
Köttätande myror i Sydamerika.
En
kompis till honom drar dit honom och så har de en myrinvasion. Det här banade väg för en stor myrskräck jag hade flera år efteråt. Och då är det en sån här insektsvetare som råkar ramla ner i en sån här myrbo och blir uppäten.
Oj, men det var ju otäckt.
Det är skitotäckt.
A-team såg jag mycket på dem. Det känns som att ingen dör någonsin.
De skjuter som fan.
De har som en ritual för varje actionscen, så det är alltid samma scen. De skjuter i marken så att det sprutar kulor. Sen slänger de en handgranat och då hoppar folk iväg från explosionen. Liksom stand, och sen så går ledaren fram och ger dem en knuten smocka och sen är striden slut, och det är som samma strid i den ordningen varje
man
gång
vilja liksom. Man skulle vilja se något avsnitt där de slänger en hangar åt och någon inte hoppar och dör, och de bara, why didn't you jump?
Ja, men
liksom, you were supposed to jump.
Spruta blod i ansiktet på Mr. Chi.
Bad guys dör ju, går av på mitten och grejer.
Den är ganska blodig, så att den är inte konsekvent barnfilm heller.
Men det är ju ingen, alltså en snärt tåg och spårar ur på perrongen och liksom knygglar ihop sig över hela perrongen, en full smockad perrong, så är det ingen dör.
Nej,
alla men springer undan.
Fruktansvärt farligt stunt. Stuntet är ungefär så som det ser ut. Alltså att den där kommer i en jävla fart. Och stuntmännen fick springa från ett så här 45 kilometers tåg i en gammal, ja, det är inte inspelat i en tunnelbaneperrong såklart, men där man spelade in det. Så det var lite risky att spela in.
Man hade kunnat... Jag gillar de tyska skurken. Det var lite ett problem för mig. Jag sympatiserar för mycket med skurken i den här filmen. Kanske för att jag inte sympatiserar så mycket med McClane. Det är något...
Alltså, typ bara, vilken intressant tankenört.
Ja, kanske för att de är såna, de känns som att de är väldigt smarta och som de nördiga på ett sätt som tilltalar mig, att de gillar tankenötter. Och så är Jeremy Irons liksom lite cool och stilig, och tjejen är lite cool och snygg, och det är lite sådär, fan nej, jag vill hellre vara med dem liksom än den här jävla McClane. Jag är amerikansk och jag kanske inte spelar enligt reglerna ibland, men jag har hjärtat på rätt ställe.
Men då har du ju Samuel L. Som är en amerikansk knep och knåpare.
Jo, men där, han är ju för sig.
Han är till och med glasögon.
Jo, han är skön, men det blir så här. Jag tänkte på det när jag såg att det är som att McClane ska vara så här USA och att men jag kanske, vi måste samarbeta med de svarta och araberna försöker spränga våra pengar. Och visst, vi kan förstå att en del är lite sura på oss, men vi har ändå hjärtat på rätt ställe och jag vet inte.
Jag förstår vad du menar, men jag tycker för mig tappar de det när de är så fruktansvärt klyschiga. Alltså Jeremy Irons och sen hans gäng. Alltså det är väldigt mycket tagningar när de är jävligt tyska i bild. och sen när hon dyker upp också, den här kvinnan som är som någon sorts, alltså det är nästan något så här, Quentin Tarantino hade ju liksom, alltså han har ju tagit de där skurkarna och bara gjort dem Tarantino-mässiga. Det blir för mycket filmskurk av dem.
Absolut.
Jag minns när jag såg den här första gången, eller liksom, ja, när jag såg den första gången, då var det typ, de sitter i bilen där och konstiga, I'm with another agency och någon från FBI och bla bla bla. Och sen är det typ så här, och man sitter där, det här, vad händer? Och så bara, does the name Gruber mean anything to you? Och jag bara, what the fuck?
Ja.
Och sen bara, is Hans Gruber's brother. Jag bara, what the fuck did just happen? Och nu när jag såg, när jag var så här, okej, för en 14-åring, men de har inte gjort det för en 14-åring.
Nej.
Och jag tycker så här, jag såg det, så blev jag, för första gången, jag har ju sett den tusentals gånger, men den här första gången jag såg den på länge, och jag bara så här, fan vilket lamt move liksom.
Men superlamt. Vad många sådana moments jag hade igår.
Ja, jag tänkte så många plåt oss. Varför har de placerat en fake bomb i en skola? Varför har de placerat en fake bomb i en skola? De är rätt säkra på att McClane ska dö innan han får svaret. Är det inte så? De är på Yankee Stadium.
Men varför det finns en bomb överhuvudtaget i en
skola? Ja, de har inte sett en fake bomb. Det finns hur många skolor som helst.
Fast de måste avleda snuten.
Ja, men de har ju redan gjort det, för de ser att det finns på en skola. Ah. Och det finns ingen skola på Wall Street. Alla är borta och letar i skolor.
Jo, jag ska säga varför. Okay. För att de är hur jävla många som helst. Det här är också en grej.
Att snutarna är hur många som helst.
Nej, fienden.
Ja.
Mm. De är verkligen en armé.
Ja.
Och det finns mellanchefer. Det är en väldigt dåligt etablerad mellanchef där som helt plötsligt har någon konflikt med Jeremy Irons.
Ja. Men att man har haft för många möten där alla vill sätta sin prägel på organisationen.
De bara, okej, du får gå och sätta en bomb i skolan och ni åker till Yankee Stadium. Det är en jävla chattande med de som är i Yankee Stadium. Och de är ju så många.
Ja.
Det är ju halva Tyskland är ju inne på den här terrorplotten, typ, får man ju känslan av.
Ja, det är det. Och det är ju också sådär, varje gång de gör en sån här grej så lämnar de ju en massa spår som skulle räcka för att hitta folk och sådär. Alltså, bara att de ska åka till en skola och sätta en bomb lämnar ju hur mycket som helst möjlighet att någon har sett något och du kan spåra. Alltså, det är helt galet. Det är nästan värst, tycker jag, när det blir såna där grejer som, ja, nu skulle ni kunna skjuta Samuel L. Jackson, men vi gör inte det. Varför då? Och så någon krysta. Nej, vi måste ha båda två på samma gång. Ja. Varför då? Alltså, det blir bara hängande där. Det är liksom en totalt konstig scen. Det är så här in your face konstig och det finns inget spännande med den mer än att nej, ni vill inte skjuta honom för att ni måste skjuta båda två.
Ja, men det där är ju också resultatet av en konstig organisation som har för mycket mellanchefer, tänker jag.
Intrigen för vet jag finns, det finns säkert i massa sammanhang. Jag kommer ihåg den från någon klassisk Ed McBain bok när mästerskurken den döve också ska sno pengar genom att så här, iscensätta en massa terrorattentat över hela stan som distraherar all räddningstjänst och polis. Och så det känns väldigt likt som mastermind-plan.
Men det är Nolan har den också i Dark Knight Rises när hela poliskåren går in och liksom blir instängd under jord.
Just det.
Och så tar de över stan.
Men den här har ju ett potpourri av ettan och tvåan. Där har första så är det till synes terrorister som är bankrånare.
Mm.
Och i tvåan så är det på riktigt. Att, lite tvärtom, tror jag. De är därför, då är det politiskt. Att det är en terroristliga som vill frita den här sydamerikanska diktatorn. Och just här det. Är någon slags potpourri för att
rycka bort mattan liksom.
Ja, men det är väl det filmen som är grejen med Carl. Eller vad heter han också? Carl? Nej, vad heter han? Carl heter han i första filmen. Ja, men han som är mellanchef. Han verkar vara den enda som tror att de ska sänka guldreserven i Hudsonfloden.
Mm.
För att Jeremy Irons och hon är med på det. Hon skjuter i honom för att hon visste det hela tiden. Och sen när de är vid gränsen till Kanada, vilket är ett väldigt otillfredsställande Die Hard slut för övrigt, tycker jag.
Mm.
Alla verkar vara med på att de har massa pengar. Det är bara han, typ. Och han som upptäcker lasten att så här, titta, det är bara det här. Alla andra vet ju så här, vi ska köpa ett land imorgon.
Men de kanske aldrig fick ens reda på att de skulle spränga pengarna. Fast vad besvikna de hade blivit om de sprängde pengarna.
Exakt! Då hade han inte haft den där stora jävla lurch. Då hade han haft hela armén mot sig. Var är pengarna då? Ah, nej, vi sänkte dem.
Jag köper att det är ett plot hole också. Men det är så många vid det laget så att man orkar inte räkna dem.
Vad hade Simon gjort om John McClane inte hade hoppat ut i taxin, lekt cowboy och hoppat på tåget? För om han inte hade gjort det, då hade de hunnit till stationen och svarat som han instruerade dem att göra. Då hade han varit tvungen att hitta på ett svep själv för att spränga bomben.
Ja, just det.
Han kanske hade gjort det ändå, men han hade inte varit lojal mot gåtan. Liksom.
Nej.
Så det är John McClane som fuckar upp att det sprängs.
Ja, han har tänkt att den ska sprängas och sen ska han fortsätta leka sin lek med dem. Alltså hela den där leken med dem är så konstig. Alltså,
ja, men planen bygger på att de måste spränga i Wall Street så att de kan köra dit med dumptrucksen. Det är ju liksom, det är ju liksom planen. Men i och med att de genar genom Central Park, vilket kan pausa för ett litet klipp på 28 minuter.
Are you aiming for these people?
No.
Ja, det är roligt.
Älskar den. Maybe that mime. Tack vare att de gör det där och bryter mot lite regler så hinner de ju så pass mycket tid att de har jättegott om tid. Och då skulle de hinna dit. Och vad skulle då vara hans ursäkt för att spränga bomben? För att John McClane säger så här: what was our chances of making it here in time? Och säger Samuel Jackson, bara, none, typ. Men de hade ju gjort det.
Mm.
Så han säger, nej, han behövde spränga den här bomben. Vi skulle aldrig ha hunnit. Så det är intressant, så här, sliding doors-koncept. Vad hade hänt om de hade hunnit?
Han hade sprängt bomben ändå.
Jag vet, men okej, men han kanske hade typ en backup-plan. Jag har ett till matte-skämt. Eller matte...
Han hade säkert skickat ut någon i sin armé där och uppehållt telefonen.
Du menar att han som står där jobbar för Simon?
Ja, kanske även
men
snuten.
Men alltså planen är ju oavsett så. Alltså, hela planen är så här, vi gör ett terrorattentat. För då kommer det inte finnas några poliser där sen där vi gör ett terrorattentat.
Ja, det är
också en idé. Och det är så fruktansvärt dumt.
En bomb på en skola, lämna ingen polis här.
Sätt att slippa från polis? Vi gör terrorantat vid Wall Street. Då kommer det vara fritt från poliser där sen. Nej, det tror jag inte att det kommer att vara. Det kommer nog vara fullt av folk där. Avspärrningar och
ett gäng.
Det kommer nog inte vara sådär att man bara kan traska in i olika bankvalv där sen, utan det kan vara tvärtom.
Och
så kommer kanske säkra upp det istället. Det finns en risk.
Det finns
en risk att när larm stängs av på banken så ringer de polis lite så och styr upp allting.
Man blir ganska glad när den här kvinnan som är med i de elakas gäng, när hon till slut river sönder det här blåa linnet som han struttar omkring
i. Du gillar inte det blåa linnet, misstänker
jag. Jag har lite problem med det blåa linnet.
Vem har det?
Jeremy Irons. Han stroppar omkring ett blått, liksom sådär lite jag färgar hemma pastellblått linne som liksom sådär lite nästan gränsen Gredelin. Ja, hur som helst, han ser väldigt stark ut. Ja, du är så stark. Och sen så har han den här teknoblonda. Och sen så står han till exempel och äter ett kokt ägg. Det finns...
Det är så mycket för det tar så lång tid för honom att tugga det kokta ägget, för att det känns som att det borde ta
slut. Han äter ett kokt ägg och gillar så här mycket problem.
Och har ett linne.
När åt han en kolhydrat senast, tror ni?
Ja, nej, aldrig. Alltså, skulle Simon Gruber äta kolhydrat?
Jag tror det.
Ja.
Det är 70-talsdiet, han kanske efter sin tid. Han är liksom kvar i... Jag får med att de åt lite kolhydrat på 70-talet. Om
ah, okay. Ja, kanske. Ja.
Mycket keso.
Ja. Den sexscenen, vet ni varför den är med?
Berätta att Jeremy Irons krävde.
Nej, det hade också varit kul.
Hon ville verkligen riva sönder hans kläder.
I want to have sex with a woman. Ja. Nej, utan John McTiernan fick veta att det skulle få en R-rating, alltså en barnförbjuden stämpel. Och då hade han sagt, I might as well put a sex scene in.
Jag gillar hur han tänker.
I might as well.
Han verkar ha en sån skön inställning till sitt manus. Ja. Jag slänger in en scen utanför mitt hus. Kanske en sexscen här.
Ja, det är fantastiskt.
Ja, man förstår att han inte har varit less is more när man ser den här filmen i alla fall. Utan mer är mer och den är 2 timmar lång. Ja.
All in. Fast alla Die Hard ser ungefär exakt lika långa å andra sidan.
Va?
Diffar några minuter. 208, 206, någonting sånt där. Inte den senaste. Den är så kort som den förtjänar.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Om en sous vide är på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkade ljuga om att du också hade en, och den var så himla bra att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ja, det är bra att det finns en sexscen. Hon är med väldigt lite och är en... Är hon typ den enda kvinnan i filmen? Nej, det är riktigt. Det finns någon polis också.
Det är hon som gifter sig med Donald Trump. Och sen så har vi...
Det är några polis i personalen.
Exakt.
Det finns någon som... Alltså, annars är det nästan bara statister.
Men det är försvinnande lite kvinnor.
Ja. Hon är inte stor roll heller.
Nej. Det är hon inte.
Hon är riktigt som Bond-kvinna, känns det som. Det finns några sådana Bond-filmer. Ja. Annars är det sällsynt på de där riktiga...
Jag får uppfattningen att hon är lite bortklippt. Alltså att hon hade fler scener, men de har klippt bort dem.
Mm-hmm. Ja, jag hittar inget om det, men det är möjligt. Hon är någon slags popstjärna. Vad fan heter hon? Sam Phillips heter hon.
Ja, hon kanske var dålig då.
Ja, nej, jag tror inte, ja, alltså, jag tror inte hon hade ambitionen att bli världens största skådespelerska. Nej. Men ja.
Har vi några roliga casting grejer?
Inte så jättemycket. Jeremy Irons ersatte David Thewlis, vet du vem det är?
Nej.
Han är med mycket i Harry Potter-filmerna. Han är med i Fargo säsong 3, tror jag. Han brukar vara väldigt så här, lismig, obehaglig engelsman.
Okej.
Okay. Sätt att beskriva honom bäst. Ser man en bild på honom så är det så här, ah, that guy. Sean Connery var John McTiernans första val till att spela Simon Gruber. Men han ville inte det, för han ville inte spela en sån elak skurk.
Mm-hmm.
Men jag tänkte honom i en östtysk dialekt.
Ja, nej, det hade inte funkat.
Nej. Han har så mycket dialekt i sig, så han, då har de fått ändra honom så han har varit skotsk.
Ja, Hans Gruber, skotska kompis.
Ja, exakt. Lawrence Fishburne var första valet till Zeus, men sa nej. Och när han ändrade sig, då hade Samuel Jackson redan blivit kastad.
Okej. Okay. Typ.
Det är inte så mycket mer, alltså det finns lite andra grejer, men jag tog de mest intressanta. Det var inte så jättemycket andra roliga.
Samuel L. Jackson hade väl gjort, alltså, eller nämnde vi det? Alltså han hade väl inte gjort så mycket innan det här, va?
Nej, alltså Pulp Fiction är ju från året innan, men allt handlar ju om när du spelar in det också. Och när de distribuerar ut det, liksom, vad man har för fame-status. Liksom. Ja. Så han, jag vet inte om han hade hunnit... jag vet inte faktiskt. Nej. Om han redan var ett ansikte där, men... För att Pulp Fiction gjorde honom ju till en megastjärna.
Ja, visst.
Men här har jag bilden av att han inte var liksom den här megastjärnan riktigt.
Nej.
Han hade inte riktigt nått dit än.
Nej, som sagt, det var väl lite Spike Lee liksom, roller och sånt där.
Ja, precis, precis.
Men inte så mycket mer.
Och McDowell's-rånare i En prins i New York.
Just det.
Om inte glömmer bort.
Det är mycket så som vi nämnde också så här, just rasism, alltså det börjar med rasismen, men det går igenom hela filmen så.
Absolut.
Alltså att Sam Jackson, du vet, tar upp det hela tiden så bara, och John McClane, det var ju också en replik som har åldrats lite så där, va, när han säger så här, I think you're the one who's racist.
Oh, you don't like me because I'm white.
Oh, well,
I don't like you because you're gonna get me killed.
Ja, just det. What were we gonna say? You were gonna say, du vet. Så han bara, no, I was gonna call you an asshole. Och det ligger liksom hela tiden där. Genom hela deras...
Det är också den första Die Hard i New York.
Mm.
Ja.
Även om han ska alltid jobba till New York, va? John McClane.
I tvåan så har han flyttat till LA, men han trivs inte med det.
Nej, han är en New
det
York
nämns bara,
guy.
De är inte i LA, men det nämns att han säger, nej. Jag...
Nej, men precis. Men för att... Så det är väl liksom de här smältdegelskämten hela tiden. Liksom, your name is Jesus.
Ja, just det. Jesus.
Ja, just det.
He didn't say Jesus, he said
Jesus. Du liksom. Puerto Rican, ja, ja visst.
Jag tror också att det var väldigt laddat, som sagt, alltså, med Rodney King och hela den tidsstämningen, att det egentligen lite som det är nu, att det fanns en väldigt så ansträngning att ta sig an det på ett bra sätt, och det här är liksom hela den svart kompis som bryter lite mot svarta stereotyper, känns som att det är var och varannan film från den tiden liksom. Alla så här Prince of Thieves och Shawshank Redemption, alla Morgan Freeman grejer, det är väldigt mycket sådana. Ja, men det ska vara en svart kompis, och det ska vara lite som han är här också, han är lite glasögonkille som aldrig har skjutit.
Han har hämtat inspiration från Malcolm X, läste jag, med skjorta och glasögon liksom, uppsynen,
absolut, känns, jag tycker det funkar rätt bra med hans rasism. Jag tycker att han har kunnat var mer rasistisk mot vita och låta det vara mer underförstått än att McClane ska lite tillrättavisa honom, för det känns lite sådär, men det vi fattar och det här blir bara löjligt liksom. Men det är kul att låta honom vara lite för rasistisk mot vita på något sätt.
Alltså, jag tycker att det är ganska, eller ja, jag saknar inte mer, jag tycker det är en ganska tydlig balans att han har issues med hur de blir behandlade i Harlem liksom.
Min poäng är att det funkar rätt bra, men jag tycker att det hade gått att ta det ännu längre, och man hade definitivt kunnat fimpa det kommer flera sådana repliker där man ska sätta liksom fingret på det. Du har ju också fördomar.
Nej, det behövs verkligen inte. Nej, det håller jag med om.
För det är ett kul skämt ändå. Men med någon som man tycker om, men som också, fast han är ju också lite för.
Men det är också John McLean däremot. Hade ju kunnat... för det här är en grej jag tycker är lite konstig. John McLean får ju aldrig, han etableras ju inte överhuvudtaget. Och jag förstår att de var så kära i Die Hard och i honom när den här gjordes. Så de bara, ja men vi behöver inte etablera honom.
Nej.
Men nu när man ser den som en fristående film, och det var ganska länge sedan man såg de andra delarna, då är han ju bara en jävla sup ut. Man, varför ska de ha in den här? Alltså jag menar, och han är dum och trög. Och på det viset så är det ju faktiskt ganska vettigt att den karaktären är så här, bara, men nu, vem är det som är rasisten här egentligen? För du verkar inte gilla vita personer. Alltså det går ju ganska bra ihop med den John McLean som tydligen har blivit till
fast
trean.
Fast repliken har ju inte funktionen av... Jag är lite korkad. Alltså, det finns ju en kille som kommer in i hans taxi och säger, varför då? Varför kör du inte? Hatar du vita eller?
Ja, just det.
Den är ju en sån replik. Mm. Jag är lite korkad liksom. Och pekar också ut din rasism. Sådär. Men John McClane är ju ändå, han ska ju ändå vara genial. Han, även de tidiga scenerna så knyter han ju ihop trådar som de andra inte ser.
Ja,
och sådär.
Fast han liksom
Nej, jag håller med så jättemycket om att han etableras, men det blir...
Alltså, jag tror att det etableras i ettan.
Ja, men det
är
ju
den bästa kompis på radion med en svart polis i Los Angeles.
Just det.
Men, så det är så här, vi vet redan att så här, han är lugn när det kommer till rasismen.
Ja, och i tvåan så är han ju också bundis med honom. Han återkommer i tvåan.
Just det.
Han har tagit lite den så här vanliga killarnas vän. Han bondar ju också med någon sån här lastbilschaufför i den här. Och han har han bondar med sin chaufför i ettan. Han är ju så underdog.
Han älskar ju människor av färg. Det är ju uppenbart
Han gillar också vanligt folk.
Ja, han gillar
arbetare.
Han gillar underdogs.
Liksom. Fancy kostymtyskarna och deras guld.
Han är polis. Nej, han är avstängd.
Mm. Han är the working guys representant.
Mm. Definitivt.
Han är fuck the bosses.
Ja, visst.
Men det funkar ju väldigt bra i ettan att lansera honom som underdog som bara råkar hamna på fel ställe och sen överpresterar. Alltså, det är en klassisk liten saga och här finns ju ingenting av det. Det blir ju alltid bara surrealistisk dynga liksom, på det sättet.
Mm.
Hans karaktär är ingenting. Han är en slags konstig superhjälte, men jag vet inte.
En superhjälte. Ja.
Det är ju en skön insats fortan. Alltså Bruce Willis är ju bra i rollen, är en skön karaktär, men den är ju inte det funkar liksom inte att slänga in den i storyn på något sätt. Allt hänger i luften.
Det är ju från början en Simon Says var ju från början inte tänkt att vara. Alltså det är en sånt här manus som har anpassats till Die Hard franchisen. Och sen har vi gjort om det så att det passar John McClane liksom. Så det kanske är det man känner också kanske lite. Jag vet inte.
Jag ska gå ut på en kant och säga att jag tycker Bruce Willis är en av de mest underskattade skådisarna i vår generation.
Ja, eller
i våran tid.
Ja, han får alltid skit.
Han har aldrig fått det där erkännandet som en riktig skådespelare.
Mm. Men jag tror att det är för att han är så charmig.
Ja, men det är mycket actionfilm också.
Ja.
Som är en liksom, bespottad genre.
Men kanske lite att han gör det han kan. Han gör ju Bruce Willis-rollen väldigt mycket, men den är ju också väldigt bra.
Ja. Det är väldigt mycket meta med Bruce Willis för att man ser att Bruce Willis skådespelar liksom lite. Men det tycker jag underskattas. Alltså att det finns ett värde i det. Vi vet alla att det är en film. Och det här är någon sån generation som kommer in och påpekar det lite. Eller kanske fanns innan också i och för sig. Men jag bara gillar det. Jag tycker det är superskärmigt.
Det här är ju verkligen genren action-komedi. På sätt och vis inser jag det när jag tänker på att superhjältefilmer som har kommit senaste perioden är också någon slags action-komedier.
Ja, hela Marvel-sviten är ju hilarious.
Precis. Ja. Men annars känns det ju lite... Jag tänker det som en 80-talsgenre annars. Att på 90-talet börjar ta det mer på allvar. Och sådär.
Ja, visst.
Men dödligt vapen och så, det är ju verkligen så här. Och även sådana här vissa Arnold-filmer på slutet och alltså det fanns verkligen så här action-komedier.
Absolut, Eddie Murphy gjorde mycket action-komedier.
Ja. Stor genre och även sådana här snutkompis-filmerna som är också dödligt vapen är höjdpunkten på.
Ja, verkligen. Mycket.
Det här är ju, ja men precis, dödligt vapen med Mel Gibson och Danny Glover. I'm too old for this shit och så vidare. Ja, så definitivt en man som står på den vanliga människans sida. Som den där lastbilschauffören som överraskar genom att komma med svaret på vem som är den 21:a presidenten.
Ja, just det. Chester A. Arthur. Ja, just det.
Vilket är mysigt, och vilket också är mitt i en film som har massa hål. Det är trovärdigt att en lastbilschaufför är lite inläst på presidenter.
Ja, varför hakar de upp sig på det? Är det en gåta jag missar?
Ja, det är väl de ska, av någon anledning, vi tog upp det här med varför ska det finnas en bomb i en skola och varför ska han ge ledtrådar till vilken skola det är? Men de vill att de ska gå dit och leta och lägga tid på att desarmera bomben, antar jag.
Min issue var att det känns som att de redan har tänkt att de ska dö innan de hade kommit till skolan, just ifall det skulle gå John McClanes väg. Men det är ju, de får veta det, vad är det, efter elefantgrejen. Det här måste jag bara nämna. Hela den där jävla vattengrejen. Varje gång jag har sett den så har jag inte fattat någonting hur de kommer på det.
Nej, jag tänkte
och nu
fråga
har jag läst det. Och jag fattar fortfarande inte.
Okay.
Det är en ekvation, va? Det är inte det.
Nej, men det är bara ett matematiskt problem. Hur mycket fucking liter. Men min grej är att jag har alltid sett den med översättningen liter. Och så säger de gallons. Så att det blir fucked up i huvudet. Så att varje gång jag ser den där så känner jag mig som den dummaste personen i rummet.
Nej, men det är en klassisk sån grej. Jag tycker den var lite rolig, den
scenen. Och jag suger på matte, ska tillåtas.
Där börjar det bli lite roligt. Och filmen är också medveten om det. Att nu börjar det bli lite knas bara. Det här är bara någon tysk som låter dig lösa så här gåtor illustrerad vetenskap.
Ja, men det är då också den här mellanchefen kommer in och bara, sluta med den här jävla skatten! Han borde dött för flera scener.
Och det är också väldigt rimligt. Alltså det är ju ett problem i filmen. Varför den här skattjakten? Ska ni lägga så? Ska ni riskera det här årtusendets kupp på en skattjakt? Istället för att döda honom.
Men det är så mycket fun.
Men det är skitlöjligt.
Jag tycker också en grej som inte funkar så bra är ju, eller funkar så bra, men det hade inte gjorts idag. För hade han sagt, vem var den 21:a presidenten? Då bara ta upp sin telefon och bara skriva 21:a presidenten, och så har man svaret på 4 sekunder ungefär.
Det hade gått fort.
Alla de andra problemen hade man också kunnat titta på 30 sekunder.
Mm. Absolut.
Jag älskar det här samman. Alltså jag älskar, första gången också jag ser den här filmen när han är där nere i akvadukten och vattnet kommer. Mm. Och vattnet, han åker iväg på vattnet. Och jag bara, what is happening? Hur har jag inte tänkt att det här är outrageous? Mm. Och sen åker han upp och då är Jackson, så åker förbi i bilen och så flyger han upp. Man bara, vad är oddsen att du får åka förbi i bilen just då? Men jag skrattade. Det är typ den gången i filmen som jag blev överraskad av att skratta, för jag kan resten utan till. Men det här är så här, det här är så dumt.
Det är helt vansinnigt.
Det är helt vansinnigt.
Men också Samuel L. Jackson bara, oj, där är en massa vatten som sprutar upp. Och sen liksom, så flyger han upp. Och Samuel L. Jackson bara, jaha, hur är läget? Hoppa in i bilen. Ja. Alltså, inte så
vad
mycket.
Vad gör du? Nej, liksom, det är inte så här, det är inte så konstigt att han kom upp flygande. Liksom.
Nej.
Nej, det är crazy.
Ja, det är inte heller så där. Du har just kastats 30 meter upp i luften. Du kanske ska till sjukhus så att du inte har inre blödningar, utan in i bilen.
Nej, men John McClane, va? Han blöder inte på insidan.
Jag blöder bara på
nej.
Desto mer skrubbsår, kan man väl säga.
Oh.
Man täckt av skrubbsår. Nej, men där försöker de ju inte ens. Det är ju bara så här snurr och sprätt humor liksom.
Men det är väldigt roligt.
Blåst i luften som en utsprutad en val liksom, och landar. Och här kommer han körande. Ska vi hitta på något skäl att han är där? Nej, du ser ju, du såg vad som just hände. Ska vi försöka lösa? Alltså,
han dyker upp. Det händer konstigt. Alltså. Han har en dålig dag, John McClane.
Låt oss
han bara
har en dålig dag igen, John McClane.
Tell me about it.
Vi kan klippa det där lite. Det är sånt jävla...
Där. Så, nu är jag tillbaka. Den håller.
Det är en liten skruv någon gång bara.
Men.
Yes, sorry.
Bra. Så, Ja, ja. Vad har vi mer att ta upp?
Lite
musik, kan vi prata om varför man har den här musiken?
Vilken menar du? Alltså, själva score? Johnny Comes Marching In.
Precis. Det känns som att den är använd. Är det inte, vad heter den där, Hur jag skall bomben, Dr. Strangelove? Är inte det samma musik? Eller något liknande?
Det kan det nog vara.
Det är en klassisk låt, inget konstigt. Men att använda den i en komedi, utan alltså blir så här, man känner igen den, det här har jag gjort liksom.
Ja,
det är väl inget problem,
men nej, jag tycker inte det är något jätteproblem. Nej, men
den är ganska tongivande.
Jag tycker det är inte verkligen inte ett av problemen med filmen. Det funkar bra, men det känns inte så nyskapande liksom.
Nej.
Jag tyckte det var extremt så här, on the nose att inleda med Hot Times Summer in the City.
Man shit, bara, alltså.
Nah,
I love it. Men jag tycker om är det Loving Spoonful som har gjort den?
Ja.
Fan, jag gillar den. Det är en av mina, växte upp med den låten, så att för mig var det bara, kommer Die Hard 3 och sen bara boom, jag bara yes, min favoritlåt.
Ja.
Men det, för mig, det känns samma typ av musikval liksom. Men nu ska det vara en varm dag i New York, vad kan vi inte lägga för musik?
Precis, det är väldigt så.
Finns det en låt som går så här, Hot Town Summer in the City? Då etablerar vi liksom årstiden och ja.
Det skulle vara ännu roligare om de så började referera när han slår ner den där stora killen och refererar till Adams Family, så skulle man höra lite så här du-du-du-dum. Liksom, verkligen, liksom, hur on the nose kan vi ta det här?
Ja, men lite så. Det tyckte jag drog ner det lite grann.
Jag blir också lite irriterad på att den ligger så lågt. Man ska väl höra, det ska väl vara som en radio eller någonting, föreställer jag mig. Och så hör man liksom stadsljud, för sen avbryts ju den av en explosion, vilket är ganska snyggt så här. Jag gillar det. Men den är väldigt lågt liksom spelad.
Ganska trist explosion tycker jag.
Favoritdel av New York. Vi har nominerade Harlem, vi har Central Park, vi har Wall Street. Och sen har vi lite så allmän trafik downtown.
Ja.
Det är de nominerade. Vilka tycker ni?
Jag tycker Harlem är väl den vi stannar längst i. Den tycker jag är mest liksom, den gör störst intryck. Men sen så är ju Central Park jävligt nice.
Ja, jag gillar det också faktiskt.
Alla de där är ju lite så här, har man sett så många gånger. Det var lite roligt med den byggde tunnlar. Det har inte så mycket med New York att göra, men man liksom bara påminner om att de har byggt en stor jävla tunnel.
Hoppas
att de är ute på riktigt liksom.
De drar ner en bil från, jag vet inte vilken bro det är, men det är också ett roligt tillfälle. De gör det på riktigt för övrigt. Drar ner en bil från bron med en båt. Det är väl lite av ett landmark också. Jag kommer inte ihåg vilken bro det är nu, men det är en av dem.
Jag har en väldigt bagatellartad scen. 106.
Jag tror Harlem är mitt svar där också. Jag tycker det är så mysigt med den där trappen där de sitter och festar.
Grabbarna?
Ja,
det är mysigt.
What the fuck?
Ja, men det är kul.
Det
är absolut.
Vad händer här, Ola, i den här scenen?
Jag tyckte det bara var kul. Jag vill nästan fråga till er om det ska vara att, för de pratar om it's raining cats and dogs. Och det är första gången jag hör det uttrycket sen engelska boken i 3 eller 4 var det här liksom. Det är ingen som använder det, känns det som. Nej. Och så fick man lära sig då, så det fastnat. Och så är det så kul att de här är tyskar som låtsas prata engelska och de säger det.
Han säger fel också, han säger dogs and cats.
Okej, det är därför du är med. För jag undrar att liksom...
Det och sen att han har fel på vad en Indian summer innebär. Och att de säger lift istället för elevator. Det är lite såna här grejer som ska ge ledtråden till att John McClane ska lägga ihop 2-2 liksom.
Ja, lite som i ett. När han klurar ut att Hans Gruber är Hans Gruber.
Exakt.
Precis. Ja, okay. Då är det inte lika roligt. Jag tänkte inte på att han sa det fel ordning. Och det är ganska dåligt i mig, för det är ingen som säger det uttrycket oavsett. Men skitsamma, min tanke var bara att han använde det uttrycket skulle signalera. Du har bara läst en skolbok i Europa. Vem kommer att prata om raining cats and dogs?
Det är nog det liksom. De vill få fram. Jag tror det.
What do you think of this heat this late in the air?
Indian summer, huh?
Yeah, feels like it's gonna rain like... Dogs and cats later. Here's one of you guys. Detective Otto, isn't it?
Yeah. I'm asleep.
Hey, Mike, how you doing? I keep telling myself I'm gonna take the stairs just for the exercise. Even on a hot day like this. But it seems like I always end up riding the lift.
Jag tycker det är fantastisk Die Hard scen att sätta John McClane med fyra skurkar i en hiss.
Det är ju... jag älskar, och det är också så här, men han anar ju oråd så fort han ser så här, okej, okay, en till blond jättelång Aryan Brotherhood dude som pratar lite tvivelaktigt.
Och så lite plantering där med Rickys lotteribricka och grejer. Yes. Och så.
Ja,
så.
Precis.
Mm. Nej, det är ju en spänningsscen. Det är ju en fruktansvärt dålig plan att vi ska liksom klä ut 100 tyskar till poliser och låta dem interagera trovärdigt med andra poliser utan att det väcker några misstankar. Alltså det är så extremt mycket problem med sån plan. Men det är ju en bra scen att de ska in i hissen.
Ja. Annan issue med planen, det är att det var 15-16 dump trucks som de kör.
Just det.
Ja, om ni inte har tagit reda på informationen, hur många dump trucks tror ni tar för att få ut allt guld ur Federal Reserve?
Jag skulle säga 950 stycken.
Ja, okej. Okay. Någon annan gissning?
15 då, för att vara taktisk. 500.
Ja, det var jävligt bra. 480 dump trucks.
Ja, ja,
480 dump trucks på FDR Drive. Det kommer inte synas.
Vet du vad priset är för att gissa så nära?
Nej.
Det är Holden. Ja. Och dagens upplägg är tyvärr Marie Chex.
Ja, men eftersom det var du som vann så får du äta först.
Vad är det här? Hatar ni?
Men nej, det vi ska ta reda på.
Jag har inte ätit Mariechex sen, jag vet inte, alltså kanske sen Die Hard with a Vengeance kom
inte
ut.
Inte jag heller, men jag kan säga, jag går ju lite så här sluskigt klädd också, så när jag köpte Mariechex och ingenting annat på Konsum så kände jag mig så jävla mycket som en så här lodargrej.
Det var
som
att,
jag kan inte ens försöka förneka det. Jag får bara ta, okej, jag är någon lodare nu och det här köpte jag för det är det billigaste i hela affären.
För
och det är lättsmält för min förstörda matsmältningsapparat. Jag måste bara få i mig något som inte...
Du är bara en helt vanlig småbarnsförälder, Ola.
För kassörens skull så sa du typ så här: jag har levt ett hårt liv.
jag var nära. Jag bara...
Hade varit på systemet och köpt en Sofiero också.
Ja. 72.
Ja, men det var där så här, jag har inte ätit också.
Precis. Någonting för magen också.
Någonting för mig och någonting för magen.
Jag är väldigt spänd på, ge mig en.
Det här kommer vara spännande.
Okej, nu är frågan hur ni äter det här.
Alltså, senast jag åt det var det är väl så när man äter för att sen ska man vissla efteråt.
Jag ska äta den som jag åt den när jag var liten.
Ja, jag med. Du gjorde kakmonstret. Mm. Okej, okay, jag gjorde
det
ibland.
Det luktar gott. Mm. Det luktar.
Jag vill att ni lägger märke till att det är så här man äter.
Jaha, ja, det gjorde jag också.
Tre, då får man önska sig något.
Du trycker med tummen emot mitten av den.
Ja.
Du håller den i handflatan och trycker med tummen på den mitten.
Så får man tre delar. Man får mer, då... får man inte önska sig.
Ja, alltså tre är det optimala.
Tre,
alltså
tre klöver då, eller?
Ja, då får man önska sig något. Mm. Jag önskar mig ett barn.
Nej, alltså,
okej. Okay. Nej, det såg inte in.
Jag tycker att det är ganska okej.
Okay. Alltså, det är inget fel på den, men när ska man ha det här?
Ja, precis.
När man har ett barnkalas och så behöver man redan haft den där doppa ansiktet i vatten och sen i mjöl. Alla de här grejerna. Nu ska ni tugga på Mariechex och sen ska ni vissla.
Mm, okej.
Okay. Nej, barnkalas... eller bara när man har barn. Mm. Och de säger så här, jag är hungrig. Och man orkar inte sitta och skära upp en frukt. Mm. Då, då lägger man fram några sådana här.
Okay. Mm.
Jag håller på med middagen, för det gör man alltid.
Men inte risken att någon säger så här, nej, jag vill ha ballerina. Alltså att så här, det här kan skapa en enorm besvikelse hos
ballerina, barn. Det får man ju för fan 2 gånger om året.
Nej, det är lyx.
Vad är det?
Ja, visst.
Sänka okay. förväntningar.
Kanske när man fyller år.
Ja, absolut.
Ett litet ljus i.
Då har mamma fått lön.
Okej, jag visste inte att ni var uppväxta i Östtyskland precis som Gruberbröderna. Men,
det känns verkligen som ett kex som hade kunnat finnas i Östtyskland.
Ja, eller hur?
Ja. Det är mycket socker, tror jag.
This is delicacy.
Ja, alltså för Östtyskland. Jag tror så här,
ja, det är vanilj och grejer.
Ja, visst. Jag tror att så här, halvera sockret och ta bort vaniljsmaken. Då har vi Östtyskland.
Ännu liksom mjöligare bara.
Alltså den håller.
Jag tycker faktiskt att den håller.
Jag tycker den här smakar utflykt, typ strand med familjen. Ja, eller det.
Minns ni de som bredde smör på Mariekexet? Har ni sett det någon gång?
Nej.
Digestive, ja. Men inte Mariekex.
Jag har något minne av folk som bredde smör på ett Mariekex.
Mm. Oj, det låter fattigt.
Lite pålägg.
Men smör och ost på digestive. Mm. Det är nice.
Ja, det kan funka.
Ja, men det är väl ett ostkex?
Så en omröstning då. Marieke, håller den?
Ja.
Hand upp.
Ja,
jag håller upp min hand.
Jag säger nej, men jag är glad att den höll.
Ja, 3-1. Den håller.
En extra liten sån här kuriosa. I Ryssland... Vet ni vad Die Hard heter? De första tre filmerna heter samma sak. Och sen 1, 2, 3. Mm. A Hard Nut to Crack. Jag tycker det är mest logiskt i den här.
Ja.
För det handlar om gåtor.
Mm. Ja.
Men i de andra två vet jag inte. Är John McClane nöten?
Ja. Han är en amerikansk nöt.
Ja, det är sant. Det är klart, det är ett ryskt skämt. Det är så hard nut.
Det kanske är något roligt. Det finns ju någon nötknäpparsvit också på ryska. Det kanske är roligt med nötknäppning.
Ja, just det.
Det kanske har ett roligt ord.
Ja, jag tror det också.
Mm, så kan det vara. Ja. Mm. Ja, men så
det var roligt om alla filmer Bruce Willis hade något med nöten.
Det skulle inte förvåna mig. Det skulle inte förvåna mig. Sjätte sinne typ så här.
Mm. The nut is dead.
The nut is dead. Det är vi spoilare, det är skitsamma.
Varken mer eller mindre, det är det här vi
får. The last boy nut.
We have spoiled another American movie. Yes.
And the nut goes to space.
Armanaton.
Armanaton. Nutageddon.
Nutageddon.
Men hörni, det är ju någonting Bruce Willis, måste jag säga. Alltså, han har ju jag vet ju att det här är liksom början till slutet nästan för min och hans
resa.
Höga relation liksom så. Men fan, vad fin han var där på 80-talet.
Och lite
innan, och liksom, 90. Och lite 90. Ja. Men ja, speciellt den där Night... vad heter den?
Sjätte sinnet.
Nej, den där serien där han skojar hela tiden med den här tjejen.
Ja, Moonlighting.
Moonlighting. Mm, mm. Alltså, det är fortfarande... man får lite Moonlighting-känsla fortfarande.
Han är charmig liksom. Den presterade inte jättebra i USA, alltså efter förväntan, men väldigt bra världsmässigt, så det blev en stor hit.
Okay.
Budgeten var på 90 miljoner och den spelade in 366 miljoner världen över. Men den hade ju competition det här året, alltså det var ju om vi börjar på 12:e plats, Ace Ventura, så hade vi Babe, den modiga lilla grisen, Jumanji, Waterworld som i och för sig floppade, Seven, Apollo 13, Batman Forever, Pocahontas, GoldenEye, Toy Story.
Oj.
Så att den hade ju liksom competition att slåss om biotittarna. Men den toppade i alla fall 95, tack vare resten av världen.
Mm. Va? Alltså var det den största filmen 95?
Ja.
Du skojar?
Nej.
Oh, jösses.
Den slog alla de andra nyligen nämnda.
Och det är därför vi inte ska ha demokrati. Framförallt inte global demokrati.
We will tell you what to watch.
You'll watch Nutcracker.
You'll watch the Nutcracker sweet joke.
No, it's hard to crack. So, yeah, no.
Ja, just det. Mm. Han var också med i Femte elementet lite senare. 97.
Ja, men där är det.
Jag sitter och tänker på nötordvitsar här.
Ja.
The nut element.
The fifth nut.
12 öppnas arméer i vad
12 nuts.
12 nuts.
12 nuts.
The nut monkeys.
12 nut monkeys. Color of nut.
Oh, Color of the night. Fan, kan vi inte se den?
Dick skulle vara något.
Fiction.
Oh.
Hudson nut.
The last
striking nut.
Nut who's talking.
Oh.
Och så vidare. Jag sitter och bara kollar på IMDb.
Ja, det var vad jag hade.
Ja. Ska vi gå till frågan eller?
Det kan vi göra.
Det är frågan om den fortfarande håller. Vi går till Fanny Agazzi då.
Vänta, ska jag vara först? Vänta, får jag bara snabbt? Jag missade det, jag vet. Vad tyckte ni när ni såg den här?
Underbar.
Alltså första gången. Ja. Mm. Jag minns inte att den var så här, alltså att den var någon typ av toppen film. Alltså det var Die Hard, och jag hade fina minnen av, men inte någonting som gjorde ett avbestående intryck.
Jag har inte sett den förut, så det här var första gången. Jag minns att jag läste någon recension, men jag har så vaga minnen av den. Det kan vara att den här spolas upp ur röret, att det nämndes i recensionen som lite sådär...
Nu tog de väl ändå i lite.
Ja, lite. Kanske inte var för så inlindat heller.
Oh my god.
Det finns ett uttryck som heter jumping the shark, som kommer från The Happy Days. När Fonzie åker vattenskidor med skinnjacka och hoppar över en haj med vattenskidor.
Jag har kollat på det klippet, det finns på YouTube om man vill se.
Det kommer därifrån. Det här är väl lite John McClane's jump in the shark, när han flyger upp.
Definitivt.
Som en vante liksom.
Ja, det är det väl.
Och sen är det hela Die Hard 5 som är en stor hajhopp.
Ja, det vet inte ens om jag har sett
det. Det är typ en av de sämsta filmerna som har gjorts.
Jag såg den på bio.
Oh, wow.
Ja, det gjorde inte jag. Men fy fan vad dålig den var. Nej, eller gjorde jag det? Nej, skitsamma.
Men okej, frågan.
Vill du börja, Fanny? Jag håller den.
Alltså, Die Hard. Die Hard. Min älskade Die Hard with a Vengeance. Jag är så ledsen att jag såg om dig. För att du var min bästa, roligaste film. Men alltså, du är ju helt jävla vansinnig. Du håller inte. Nej, jag är ledsen. Det håller inte.
Nej.
Jag satt så här och väntade på att så här, ja men den här buddy cop-grejen, den kommer igång snart. Eller liksom, jag fick inte ens med mig en sån känsla längre. Det är ingen etablering av John McClane, och det är ingen etablering av deras relation. De får igång det lite när de funderar på gåtan, det är några sekunder.
Ja.
Och sen får de igång det lite när de sitter liksom fastbundna på en stor bomb.
De har ju en trevlig cykeltur tillsammans också.
Ja.
Jag skojar bara.
Precis. Det är liksom, det är inte alls som jag minns den. Och därför så säger jag rakt från mitt eget hjärta bara, skiter lite i resten, för att nej, den håller inte för mig. De har tryckt in för mycket action. De borde ha skalat ner det här. De borde ha fokuserat mer på relationen. Fan, ja det här är jättetråkigt. De borde ha pratat mer och actionat mindre.
Det är väl typiskt så här film som man kanske minns som fan var trevligt. Vad bra den var. Och sen bara, jag borde ha låtit den vara.
Har du gått runt och tipsat folk om den här?
Gud, ja! men alltså, jag är en av de bästa Die Hard, har jag sagt. Ja. Citat. Alltså, på riktigt.
Mm.
För att jag såg den i någon typ av action, total kär i all action, hade sett alla Die Hard efter varann. Men du, men nu ser ju ni se ettan.
Ja, så nej från Fanny.
Ja, alltså när den där helikopterscenen där i slutet. Nej, men då är jag bara såhär, nej, jag tänker låtsas att den var slut och nästan stänga av. Alltså den här, men sluta nu. Nej, inget closure.
Ola Aurell, håller du?
Nej, det gör den inte. Jag kände ungefär halva, den är ju lång också, men en timme satt jag nog ändå och kände, man får ta den här filmen för den är, det är gott humör, det är liksom sköna skådisar, det är liksom bara, de bara kör liksom. Men sen blir det för mycket att jag sitter och undrar, hur har de tänkt? Det här är så konstigt, och folk flyger upp ur rör, och det är också någonting med hela liksom action-grejerna är ju förmodligen väldigt imponerande och påkostade med den tidens mått. Och nu när man ser såna här Marvel-filmer som ju också har sina problem, och så är det ju just det där spränga hus och sånt, det är ju det de plötsligt kan göra hur mycket de vill. Så det är liksom noll värt plötsligt med tunnelbanor och explosioner och sånt. Det är ju så lätt att göra, så att det har ju också försvunnit värdet av rätt mycket. Så jag vet inte, det är inte fruktansvärd, men nej, den håller inte. Alltså, och det är ju som jag sa från början, det är mycket för att det är en uppföljare och så krystas det in i någonting som inte går ihop. Så nej.
Nej. Erik Broström då?
Alltså jag åkte hit och då hade jag tänkt, det här är min allt som allt tredje håller inte stämpel. Mm. Om jag inte har helt fel så har jag bara sagt nej, den håller inte på två andra filmer. Sen så satt vi här och pratade. Jag blev lite nostalgisk och glad över klippen. Och jag tyckte att det var så mysigt mellan Jackson och Willis. Mm. Och sen så började jag titta och tänka på New York och jag skulle vilja åka dit och sådär. Jag brottas jättemycket med det här. Men om jag säger nej till den här och släppte igenom Matrix, då har jag svikit mig själv som människa. För att jag tycker ändå att...
Men om du säger ja till den så blir det som Fanny när hon tipsade folk om att se den.
Ja, jag vet, jag vet.
Men vänta nu här, du har gjort dåliga val förut, så nu kan du inte göra ett bra val.
Nej, men jag bara säger så att jag blir besviken på mig själv om jag skulle göra så, tänkt känna sig och så. Men grejen var, i grund och botten, jag blev inte underhållen när jag såg den. Men jag tar också i beaktning att jag har sett den så fruktansvärt många gånger. Så att den där coola hissscenen eller den här mattetalet som är så raffinerat. Jag hade aldrig...
Nej, det är bara det att du inte förstår det. Det är raffinerat.
Nej, men om jag hade glömt bort det så hade jag säkert... Njutit av det,
det är
svårt.
Sexans matte, Erik.
Jag vet, men det är ett väldigt
klyschigt problem som Hot Nights Summer in the City liksom. Ja. Du har tagit sådär, googla lite snabbt på sådär kluringar så får du upp det liksom. Ja. De har inte gjort mer jobb så.
Ja. Men alltså så här, och det här är typ det svåraste jag har haft, för hur ska jag inte kunna släppa igenom en Die Hard film? Det strider mot principen.
Ja, men vad tror du? Jag har suttit här och begått harakiri på mig själv just nu.
Jag vet inte vem jag är. Men så att jag ska säga så här, som film, nej, den håller inte. Och det kanske är min officiella, det är min tredje, den håller inte stämpel. Men jag ska bara citera John McTiernan. Han kallade handlingen, som jag sa i början, men det här är citat: frail and outrageous. I hope people enjoy its ridiculousness. Mm. Och när man tänker att någon har gått ut för att göra en sån film, i den aspekten tycker jag att den håller. Men för mig som underhållningsvärde, nej, den höll inte tyvärr. Så det blir mitt officiella.
Mm. Bra, och jag är kvar då och säger att nej, absolut inte. Den här håller verkligen inte. Jag hade fina minnen av den, men när jag tittar tillbaka så inser jag att det var fina minnen av fotot, av miljön och av Bruce Willis och Samuel L. Jackson. Och de är ju bra, men det räcker ju inte för att göra det här till en bra film.
Nej, det är väldigt ologiskt.
Jag ser den här filmen som det är två delar. Det är innan båten och efter båten. Från och med båten. Ja. Och innan båten så är det känns som en Die Hard-film. Mm. Även fast båten känns mycket mer Die Hard, för det ska vara ett isolerat utrymme och sånt där, och man ska vara lite jagad av folk. Men det är mer Die Hard i den första delen av filmen när de är på Manhattan.
Ja.
Och det finns två grejer som är bra med den här filmen. Det är kemin mellan Bruce Willis och Samuel L. Jackson och det är miljöerna.
Mm.
Men det räcker ju inte. För att den är så fruktansvärt ridiculous.
Ja.
Så det finns bara en Die Hard-film och det är den första. Och tvåan är skitdålig. Trean visar sig vara skitdålig också.
Så jag blir lite kallsvettig här, för att jag har alltid sagt i ordningen, om man tar bort femman helt, så har jag sagt ettan, trean, tvåan, fyran i hur de är.
Så kan det vara.
Ja. Men nu blir jag lite kallsvettig, för att hur dålig är tvåan om jag inte tycker att den här är bra längre?
Det är förmodligen jättedålig.
Åh, gud, Erik. Nej, nu får vi inte se mer Die Hard.
Nej.
Det är läskigt alltså.
Ja.
Så, nej. Det är inte ens det trevliga med New York 1995 och Bruce Willis och Samuel L. Jackson räcker.
Nej.
Jag skulle inte rekommendera någon att se den här filmen.
Se Pulp Fiction, då får du bägge. De får inte spela mot varandra, men du får bägge skådisarna där. Och sen så har du bättre New York-skildringar.
Och du har bättre body cop movies.
Ja. Så den håller inte, och jag rekommenderar ingen att se den här filmen.
Åh, jag mår dåligt varje gång jag säger nej till en film.
Ja, men det måste man kunna göra.
Nej, inte Avatar. Jag mår inte dåligt alls.
Du är för sentimental ibland, Erik.
Ja. Det behövs någon som är det.
Jag tycker om att du är det.
Ja, men jag gillar inte att vara. Ja. Nej, men jag håller med om det. Jag jobbar med det.
Nej, men jag tycker att det behövs här. Absolut. Ja, jag bara menar att du ska inte ha ångest.
Men det är en representation av hur jag är som människa. Men den delen jobbar jag med utanför den här studion.
Men vi är eniga då, i så fall.
Ja, den håller inte.
Nej, absolut inte.
Och jag undrar om Patreon-mannen blev besviken nu. Vad tror ni?
Han grävde sin egen grav. Vi borde ha sett ettan. Jag sa det till honom. Det är i så fall ettan vi ska se. Det är ju den intressanta frågan. Håller du där här ett? Nej, se trean. Behöver gå utanför boxen.
Men han var väl som jag. Han minns den som den bästa. etta.
Förmodligen. Den såg jag på bio för inte skitlänge sedan. Jag tror att det var...
Vilken ettan?
Ja, vintern 2019
men
kanske.
Men den håller. Ettan håller.
Ja, gud.
Ja, alltså det är ingen snack. Jag satt och tänkte igenom ettan och jag bara... Ja, det är inte alls lika dåligt som den här.
Nej, jag tror att den håller. Men det är, det är mycket starkare berättelse och det underlättar så oerhört mycket för allt annat också.
Den är ju väldigt tydlig USP. Mm. Det sjuka är att jag läste på IMDb, det måste ju du också sett, att den här var den enda Die Hard som gick efter en screenplay.
Ja, snarare än att byggde på en tidigare liksom story.
Ja, okej, okej. Så att den var liksom gjord för filmen.
Ja, det här är första Die Hard som har... Ja, det var också lite luddigt när jag läste det där. Men det är första Die Hard där det är ett skrivet screenplay snarare än bygger på en tidigare short story eller story.
Okej, för jag fick lite intrycket av att, jaha, har de liksom gjort ett screenplay till den här men inte till de andra? Men det är klart
de improviserat
att de
måste hela Die Hard?
Nej, men den första bygger på en bok, va? På en roman.
Exakt. Ja, och det här är första gången det är ett screenplay som har anpassats till Die Hard.
Och det märker man ju.
Vad ska vi filma idag? Ja, men du kan ju inte sätta dig någon taxi och köra med någon chaufför och snacka lite.
Igår var jag på barnkalas och åt Mariekex och då hörde jag en sån jävla bra gåta, va?
Nästa vecka ska vi se Jökboet.
Det kommer bli en helt annan upplevelse,
ja,
tror jag.
Ja, det kommer det bli. Mm. Men tills dess så säger vi tack för den här gången. Jag har varit Martin Soneby, du har varit Erik Broström.
Yes.
Du har varit Ola Urell, du har varit Fanny Agazzi.
Ja.
Vi hörs nästa vecka.
Ja.
Hej då!
Hej då!
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.